Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selam ala eşrefel enbiya'i vel mürselin, nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Fırçat Ratkuyenom kitab, Cevaim ve Akbar, Abimam Sa'di rahmetullahi ve teala, ve kumit firamtil hadith, tretti ufira. Ve del hadith, sabirat as'ab, Abu Hureyre radiyallahu anhu, daha seyret Resulullahi, sallallahu aleyhi ve sellem sa ma naqasat sadaqa min mal ve ma zada Allahu abdan bi'afwin illa izza ve ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. İdana miki mektiga hadis suseyr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem at sadaqa har inte minskat någons pengar. Det vill säga att skänka pengar, almosa, har inte minskat någons rikedom. Och aldrig har förlåtelse eller förlåtelse ökar bara människan i ära. Och den som ödmjukar sig för Allah kommer Allah att höja. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Den här hadithen, mashallah, tar upp tre stycken meningar. Dygden av sadaqa, dygden av al-afu, att förlåta, och dygden av att ödmjuka sig inför Allah Azza wa Jal. Och denna hadith tillbakavisar också det som folk tror. De tror totala motsatsen till vad dessa saker egentligen leder till. Folk tror att sadaqa kommer att göra dig fattig. De tror att du framstår som svag när du förlåter någon. Och att du framstår också som svag eller låg om du ödmjukar dig. Men sanningen är det totala motsatta i alla dessa tre som då nämns i den här hadith. Den första punkten var att aldrig så har sadaqa minskat någons rikedom. Och ni vet alla vad sadaqa betyder. Sadaqa betyder att skänka pengar. Och det kan omfatta både att skänka obligatoriska utgifter som man är skyldig att betala, som zakat och så vidare, eller frivilliga. Sadaqa kan omfatta båda, zakat och frivillig, yani sadaqa. Så vissa människor tror att när man skänker pengar så förlorar man pengar. Du får mindre pengar. Eller hur? Du ger pengar, du får mindre pengar. Du har mindre pengar kvar. Men sanningen är motsatsen. När du skänker så får du mer. Sheikh Sa'di rahimahullah, han säger här att sadaqa minskar inte personens pengar. Han säger även om det minskar personens pengar från ett håll så kommer det att öka från ett annat håll. För den som skänker sadaqa kommer Allah att välsigna hans pengar. Och Allah kommer att skydda hans rikedomar från att förstöras. Och sadaqa kommer att öka hans pengar. Och sadaqa kommer också att öka, eller kommer att öppna dörrar till försörjning för den här människan som inte öppnas för andra människor. Så hur kan man jämföra den lilla summan som man gav i sadaqa, det lilla minus man gav, med det stora plusset som finns i dessa saker? En person som ger zakat eller sadaqa 2,5% eller har gett någon 100-lapp i sadaqa. Nej, han har gett pengar. Det kanske har minskat lite. Men i det stora hela så har hans pengar ökat. I dunya och i akhira. I akhira garanterat, i nästa liv. Att det som vi ger, det finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allt som du skänker i det här livet finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Som profeten Muhammad sa alayhi salatu wassalam, att Allah azza wa jall tar emot sadaqa med sin höger hand. Och han låter den växa. Även om det är någonting så litet som en daddel som du skänker i sadaqa. Och Allah låter den växa som vi låter ett djur växa. Och på domedagen så kommer den att vara stor som berget av Uhud. Vad? Belöningen av vad? En daddel som du skänkte fi sabilillah kommer att vara stor som berget av Uhud. Så mashallah, det som man skänker är den bästa investeringen. Och det är det som man har kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så när man skänker så har man gärna säkrat den här saken att om det är för Allahs skull så har man säkrat att det man har skänkt finns kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala och det växer fram till domedagen. Även i dunya, när du skänker så får du tillbaka. Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi ibn Adam, anfiq unfiq alik. Människa, skänk och jag kommer att ge till dig. Yani garanti från Allah. När du ger så kommer Allah att ge till dig. Garanti från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting som är välkänt. Han säger också här. Det här är också någonting som är mushahad, bitajruba. Att man har sett detta. Att när du ger så får du tillbaka. Och till och med, eller awam. Vissa är ni vanliga muslimer ibland när de har tappat någonting eller behöver någonting. Så får de tillbaka den här saken. Och då så säger de det här var för våran sadaqa. Eller vi fick tillbaka för att vi gav sadaqa. De vet om det här. Att när du ger, Allah ger tillbaka. Och det kanske ni själva har varit med om någon gång. Att du har gett någonting för sabilillah. Och sen subhanallah från ett oväntat håll så kommer det pengar. Mera pengar tillbaka. Eller du gav någonting som du verkligen vill ha. Du får mera tillbaka från ett annat håll. Så prova på detta, mashallah. Subhanallah. När du ger, det kommer tillbaka. Så man ska aldrig tänka att jag har gett pengar, jag har ingenting kvar. För shaitan wallahi han kommer. Shaitan ya'idukum al-faqr. Som Allah säger. Att shaitan skrämmer er med fattigdom. Det är en av satans fällor. Att han försöker skrämma dig med fattigdom. Han säger du kan inte skänka. Du har mycket barn. Du måste försörja. Du måste betala hyra. Du har mycket utgifter. Låt de andra skänka pengar. De andra kan hjälpa. Du behöver inte hjälpa. Och det är en wiswas som jag tror alla oss har känt. Eller hur? Men då ska man kämpa emot och säga nej. Jag ska ge fisa bilillah. Subhanallah. Som profeten Muhammad a.s. kan u'ati man la yakhsha al-faqr. Han skänkte som en person som inte var rädd för fattigdom. Han var inte rädd för fattigdom. Utan han gav, och till och med han gav allt han hade. Hans familj gav allt de hade. Mashallah. Och det kom tillbaka, subhanallah. Ja. Den andra punkten, al-afu, att förlåta. Profeten al-Islam säger här att om en människa وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّا. Att när människan förlåter och överser så kommer Allah bara öka honom i ära. En person kanske har gjort fel mot dig. Kanske har skadat dig. Kanske ni hamnar i en domstol. Personen ska straffas. Och då så har du rätten att förlåta personen. Eller innan det har nått till domstol. En människa gjorde fel mot dig. Kanske anklagade dig falskt. Förtalade dig. Tog någonting från dig. Skadade dig. Och du har rätt islamiskt. Då är det väldigt nobelt om personen visar ånger att man förlåter personen. Att man överser och säger jag förlåter dig för Allahs skull. Kallas. Du är, men jag har ingen skuld mot mig. Jag förlåter dig. Om du gör det här och förlåter så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ära dig. Men folk tänker tvärtom. De tänker att jag måste framstå som stark. Jag måste ha shakhsiyya, personlighet, yani, ära. Jag kan inte visa svaghet. Jag måste få min haq. Han ska lida. Han ska få se att han gjorde fel till exempel. Och jag vill inte visa folk att jag yani, är svag på något sätt. Att förlåta finns inte med hos mig. Det är fel att tänka så. Utan snarare tvärtom. När man förlåter så visar man sin styrka. Och då så kommer Allah azza wa jalla att ära dig. Han säger också här att när du till exempel har rätt, personen ska straffas, yani allt är upp till dig, att du då säger jag förlåter dig, det här är sann ära. Det här är ära att du kan, mashallah, överse den här personens fel. Det är något väldigt nobelt och fint i islam. Och han nämner också att personen som är förlåtande och överseende kommer att få mycket gott i dunja, i det här livet. Folk kommer att prisa honom. Och hans ovänner kommer att bli vänner. Vad är det han uppnår för någonting? När han förlåter folk, jag förlåter det för Allahs skull. Folk kommer tycka om honom. Subhanallah, han är en väldigt förlåtande människa. De kommer älska honom. Och inte bara det, personen han förlät, det kanske var fiendskap mellan dem. De kanske var som ovänner. Men när han säger jag förlåter dig för Allahs skull, så kanske till och med han kommer att tycka om personen. Och de blir vänner. Är det inte fint? Och islam uppmanar till vänskap, bröderskap och varnar för splittring och fiendskap mellan muslimer. Nej. Och inte bara det, när du är förlåtande mot folk, så kommer folk också att vara förlåtande mot dig. Eller hur? De tänker, ja, men det var han som förlät. Han har förlåtit många människor. Han måste ju också förlåta. Eller hur? Om det är samma person eller någon annan, så kommer de att behandla dig likadant. Och inte bara det, Allah subhanahu wa ta'ala kommer också att bemöta dig med samma sak. Ja? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Så förlåt och överse. Vill ni inte att Allah ska förlåta er? När du förlåter folk, så kommer Allah att förlåta dig. Och det är väl den största belöningen i allt detta, eller hur? Du förlåter en person för en liten dispyt eller några kronor eller en skada, men Allah subhanahu wa ta'ala förlåter dig för kanske alla dina synder. Så alhamdulillah, det här är sannoliken en lyckad affär. Och sen nämner också ulema att det finns kanske tillfällen där man inte ska förlåta. Och det är till exempel ungdomar som kör vårdslöst. Jag tror Sheikh Uthaymeen med den här exemplet. De kör vårdslöst, som kör på folk och så vidare. Och yani, slarvigt bara. Kanske någon förlåter dem. Sen han kör på någon igen. Han hamnar i domstol. De förlåter dem. Nej. Tredje gången eller andra gången. Kallas. Nej, du ska inte bli förlåten. Du ska straffas. Så att du slutar upp att köra på det här sättet. Han måste också få känna att det han gör är fel. Om det här förlåtandet leder till att han fortsätter att göra samma fel, då kanske det inte är tid att förlåta. Utan då kanske man måste sätta ner foten och låta personen få smaka på straffet, så att han avhåller sig från den här synden i framtiden. Men generellt, vi talar om personen visar ånger, han gjorde fel och så vidare, så ska man vara öppen för förlåtelse. Ja. Och samma sak gäller också med den tredje punkten i hadithen. Ödmjukhet, at-tawadu'. At-tawadu' är en av de vackra och fina egenskaperna av denna religion. Den som ödmjukar sig för Allah subhanahu wa ta'ala kommer Allah att höja. Och han nämner här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ. Allah kommer att höja i nivåer de av er som har iman och kunskap. Allah kommer att höja dem i nivåer. Och här nämndes i hadithen att han höjer personen som är ödmjuk i nivåer. Så han säger här att från de vackraste frukterna av kunskap är just ödmjukhet. Någon kanske tänker mig, vad har ödmjukhet att göra med den här versen? Att Allah höjer i nivåer de med kunskap och de med iman. Och vi talar om ödmjukhet. Jo, kunskap leder människan till ödmjukhet. Och på så sätt så kommer Allah Azza wa Jal att upphöja människan. För han säger att med kunskap och iman så kommer man att ödmjuka sig. Med kunskap så kommer man då att underkasta sig kunskapen och sanningen. Man kommer att underkasta sig sanningen. Och man kommer att underkasta sig Allah och sändebudets befallningar. Och man kommer att hålla sig borta från det som de har förbjudit. Och att man kommer också ödmjuka sig för Allah subhanahu wa ta'alas tjänare. Man kommer att sänka sin vinge för dem. Och man kommer att känna till de yngre människornas rättighet, de äldre människorna, de nobla människorna, och man kommer att ödmjuka sig för dem. Till skillnad från högmod, vilket är att se ner på folk och att förkasta sanningen. Så vad är det han säger här? Att när en person får islamisk kunskap, så lär han sig om Allahs storhet. Han lär sig om människornas rättigheter. Han lär sig och inser sina egna brister. Så han blir en ödmjuk människa. Och det är för det mesta att du ser att de lärda är väldigt ödmjuka. Väldigt, väldigt ödmjuka. Om du talar till dem med jättehöga ord, så kommer de att säga nej. Det här passar inte mig. Jag är inte som du tror. Jag är sämre än vad du tror. Och så vidare. Du är bättre än mig. Och såna här saker. För de förstår subhanallah att man måste vara ödmjuk. Ödmjuk inför sanningen. Ödmjuk mot människor. Och här, för att förstå sig på vad ödmjukhet är för någonting, så är det bra att förstå sig på motsatsen till ödmjukhet. Och vad är det för någonting? Högmod. Och på arabiska, kibr. Och vad är definitionen av kibr? Bilaks. Bataron. Ramtun nas och bataron haq. Profeten Muhammed al-Islam, han sa att högmod är att neka sanningen och att se ner på folk. Det här är kibr. Det var en man som frågade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om det var högmod att vilja ha fina kläder, att vilja ha jättefina skor, fina skor och så vidare. Och då så sa profeten nej, det är inte högmod alaihissalam, utan högmod är att se ner på folk och att förkasta eller neka sanningen. Så det här är kibr. Någon, att du ger en människa al-haq, sanningen. Qala Allah, qala Rasul alayhi salatu wasalam. Han säger nej. Jag ska inte lyssna på det som du säger. Taib, han förkastar sanningen. Två, han ser ner på folk. Han ser sig själv som bättre än andra människor. Han ser sig själv bättre än andra människor. Så det här är högmod. Och det här var det som shaitan föll in i, eller hur? När Allah sa till honom att göra sujud, vilket var al-haq, Allahs beordring, så sa han nej. Jag vill inte. Han vill inte acceptera. Och han såg sig bättre än Adam alayhi salatu wasalam. Han såg sig bättre än Adam alayhi salatu wasalam. Så ödmjukhet är vad? Att acceptera sanningen. Att ödmjuka sig inför sanningen. Att ödmjuka sig inför sanningen. Och att respektera folk. Att vara ödmjuk mot människor. Inte se sig bättre än andra människor. Taib. Och det är också väldigt onödigt. Hur kan man ens veta att man är bättre än någon annan människa? Alltså ens tanken att gå och säga jag är bättre eller sämre än honom. Tanken är helt onödig. Men låt oss säga att man vill bolla med idén. Hur kan du ens veta att du är bättre än någon annan människa? Eller hur? För att vem är det som kan se oss som finns i folks hjärtan? Vem som är gudfruktig och vem som inte är gudfruktig och så vidare. Så att det är en helt onödig tanke att gå och tänka att man är bättre än andra människor och se ner på folk. Utan man ska vara väldigt ödmjuk. Och man ska veta att ens hjärta lätt kan ändra sig. Kan hoppa. Du kanske är jättebra, men hur vet du att du inte halkar en dag och blir sämre än de sämsta? Det vet man inte. Så man ska vara ödmjuk inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger här också, Imam Sa'di, att de här tre sakerna som nämndes i denna hadith är muqaddimat sifat al-muhsinin. Är, vad kan man säga, några av de viktigaste egenskaper al-muhsinin ska ha. Att ge sadaqa, att förlåta och att vara ödmjuk. Han säger al-muhsin är den som då gör gott mot andra med sina pengar. Hjälper de fattiga och de i behov. Och så har vi al-muhsin bil-afu. Den som också är muhsin med att förlåta och överse människor. Och den som är muhsin med att ödmjuka sig för folk. Och att bemöta folk med den bästa karaktären. Och det här är då de som Allah subhanahu wa ta'ala kommer att höja i nivåer. Och den belöning han också sparar för dem i nästa liv. Han nämner också här en fajda i slutet på denna hadith. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ. Att ingen ödmjukar sig för Allah, förutom att Allah kommer att höja honom. Han nämner här att här finner vi en påminnelse om vikten att ha ikhlas och uppriktighet i vår ödmjukhet. För det finns de människor som ödmjukar sig, inte för Allahs skull, utan för världsliga saker. Till exempel han är tillsammans med rika människor. Och han vill kanske ha någonting världsligt av dem. Så han ödmjukar sig för dem. Att jag är sämre än dig, du är bättre än mig. Ödmjukar sig för att de ska vara generösa mot honom. Då är det inte för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Eller han gör det för att för ledare till exempel, makthavare. Han ödmjukar sig för dem för att få någonting världsligt. Och det här är fel. Och det är ingenting som gynnar människan. Utan den ödmjukhet som gynnar människan är den där man söker Allah subhanahu wa ta'alas belöning. Den där man vill gott till människor. Ja. Så vi går vidare till nästa hadith. Och det är också en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Kullu amal ibn Adam yudha'af. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha illa 700 dha'af aw dha'af." Här så säger Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att alla goda gärningar som ibn Adam gör mångdubblas. De mångdubblas. Al-hasana bi'ashri amthaliha. En god gärning 10 dubblas. Upp till 700. Och då så säger Allah, förutom fastan, den är för mig och jag kommer att belöna för denna fasta. Han lämnar sin lust, han lämnar sin mat för min skull. Den som fastar kommer att ha två glädjetillfällen. Glädje när han bryter sin fasta och glädje när han möter sin Herre. Och andedräkten som kommer från den fastandes mun är bättre hos Allah än doften av misk. Och fastan är en sköld. Om någon av er fastar så ska han inte säga fula ord. Och han ska inte orsaka tjafs. Och om någon person svär åt honom eller vill bråka så ska han säga: jag fastar. Muttafaqun alayh. Och det är en hadith som ni säkert har hört många gånger. Speciellt i Ramadan. Eller hur? Men mashallah. Hadithen har också ett budskap och mycket kunskap som gynnar oss utanför Ramadan. Och det är speciellt den första meningen. Att allting gott man gör 10 dubblas. Upp till 700. Och det här är generellt. Det här handlar inte om fastan. Fastan, det kommer sen. Utan allt du gör, subhanallah, här från Allahs fadl. Allahs enorma nåd mot oss. Att varenda sak du gör i islam, varenda god gärning, så får du minst 10 hasanat. Minst. Sen upp till 700. Och författaren kommer nämna sen lite orsaker som gör att man får mera belöning. Men minst, om gärningen är accepterad, att du får 10 hasanat. Till exempel nu, ni gjorde Isha. Om era Isha blev accepterad, så har ni i belöning 10 stycken Isha. Minst 10 stycken Isha. Och sen kanske det finns någon som har ännu mer belöning än så, mashallah. Ajib, eller hur? Subhanallah. Samma sak när man läser Koranen. Hur mycket belöning får man för varje bokstav? Ayakon. 10 van. 10 hasanat för varje bokstav. Och så kan det bli ännu mer beroende på din avsikt och så vidare. Imam Sa'di säger: "Ma a'zamu hadha al-hadith." Hur mäktig är inte denna hadith? Denna hadith nämner först och främst gärningarna generellt och sen mer specifikt fastan. Och nämner dygden av fastan. Och den påskyndade belöningen för fastan och den belöningen som kommer senare. Och den nämner också visheten bakom fastan. Och hur en fastande person ska bete sig. Så denna hadith innehåller allt detta. Han nämner att denna hadith innehåller en väldigt omfattande grund i religionen. Och det är att de goda gärningarna, vare sig det är gärningar som utförs med kroppen eller det är uttalanden, inre eller yttre, om de har att göra med Allahs rättighet eller människornas rättighet, så belönas de 10 gånger upp till 700 eller ännu mer. Och det här tyder på Allah subhanahu wa ta'alas enorma fadl till människan och hans ihsan över hans troende tjänare. Då han gjorde att subhanallah, när du gör en fel och en synd, så får du, hur många synder får du? 1 eller 10? 1. När du gör någonting haram, då får du 1 sayya. När du gör någonting khair, då får minst 10, upp till 700. Och därför säger vissa av ulema, vilken förlorare, den vars ental väger mera än hans 10-tal på domedagen. Förstår ni? På domedagen kommer man väga gärningarna, eller hur? Så att en person kommer på domedagen och hans ental, det vill säga hans synder, väger mer än hans goda gärningar. Den här personen måste ha syndat 10 gånger mer än vad han gjorde goda gärningar, eller hur? Minst. Vilken förlorare, subhanallah. Så att den som på domedagen inte har mera hasanat är en riktig förlorare. Och han nämner här att den minsta belöningen man får är då 10 stycken hasanat, eller det kan vara ännu mer. Och vad är det då som gör att man kan få mer belöning än 10 när man gör en god gärning? Han säger quwwat iman al-amil, personens starka iman. Ju starkare iman du har, ju mera belöning får du. Wa kamal ikhlasihi, och hans fullbordade uppriktighet. فكلما قوي الايمان والاخلاص تضاعف ثواب العمل. Så ju starkare iman och ikhlas han har, ju mer kommer hans goda gärningar att mångdubblas. Jag kan ta ett exempel. Någon kanske säger så här, men hur kan en person ha stark och svag ikhlas? Någon kanske tänker, man har ikhlas eller så har man inte ikhlas. Eller hur? Är det inte så? Kan man ha olika ikhlas? Nej. Ett exempel jag hörde, det var till exempel en person är sjuk. Han går till läkaren. Muslim, han går till läkaren. Läkaren också muslim. Och läkaren säger till honom att du borde äta mindre. Du borde äta mindre. Jag råder dig att fasta. Jag råder dig att fasta för din hälsa. Hej. Det kommer hjälpa dig om du fastar. Så den här muslimen, han tänker okej, okay, jag fastar. Taib, jag fastar. Han får belöning. För han fastar, det är en ibada, en dyrkan. Men han, om det inte vore för läkaren skulle han inte ha fastat, kanske, eller hur? Så han fastar för Allahs skull, men också för hälsan. Förstår ni? Så det är inte riktigt som en person som säger, idag ska jag fasta fi sabilillah. Ingen annan anledning. Det har inte att göra med hälsa eller någonting. Jag vill bara ha Allahs belöning. Det är inte samma, eller hur? Ett annat exempel. Han går till läkaren. Läkaren säger, du har diabetes. Du måste promenera mycket. Det råder dig att gå till moskén och göra dina 5 salat varje dag. Så att du får en promenad på köpet. Han säger, okej, khalas. Han gick inte till moskén innan. Men nu börjar han gå till moskén för att det är bra att promenera. Det är nyttigt för hälsan. Han får belöning inshallah, men han får mindre belöning än den som gör det utan den här orsaken. Han är frisk och går till moskén. Förstår ni? Så att det kan vara olika. Han nämner också andra orsaker som gör att man kan få mera belöning. Och det är att den här goda gärningen som man gör har en stor inverkan. Den är viktig. Och det finns, behovet av den här gärningen är otroligt stort. Som till exempel en nafaqa fil jihad wal ilm wal mashari ad-diniya. Att skänka och spendera pengar till jihad fi sabilillah, eller till kunskap, eller religiösa yani institutioner som då kommer att gynna människorna. Förstår ni? Ibland du skänker sadaqa, det kanske går till en bra bit, man äter upp den. Men när till exempel Abu Bakr, Uthman och de sahaba gav kameler och vapen till jihad fi sabilillah, så att muslimerna kunde vinna dessa slag som de stred, och islam kunde sprida sig, muslimerna blev starkare, folk accepterade islam. Det är självklart en sadaqa som är otrolig, eller hur? När islam var som i störst behov av dessa pengar, så mashallah fick de den här möjligheten att skänka dessa pengar och få denna stora belöning. Och samma sak kunskap. Att du skänker pengar för att någon person ska kunna åka iväg och studera islam, komma tillbaka och sprida islam. Eller att till exempel en person ska kunna göra da'wa. Han ska kunna hålla khutba och föreläsningar och lära ut Koranen. Han ska kunna överleva. Ni hjälps åt att betala hans lön till exempel. Om ni inte gör det, så kan han inte undervisa. Han måste kanske ta ett dunjajobb. Förstår ni? Så det khair som kommer ut från det han gör är otroligt. Att islam sprids, folk lär sig aqida, folk lär sig Koranen, folk får föreläsningar och så vidare. Det är ajib, eller hur? Så att det är också någonting otroligt stort. Eller han säger en religiösa saker som gynnar alla. Som till exempel kanske att bygga moskéer, lägga pengar på koranskolor och liknande saker. Där nyttan är otroligt omfattande. Så att yani, ju större behov det finns av denna sak, ju mera belöning får man. Han nämner också här man får också mera belöning när det kanske finns mera motstånd. När det är svårare att göra denna gärning. Som han nämner här berättelsen om de tre männen som blev fast i grottan. Den ena mannen älskade den här flickan som var hans kusin. Han älskade henne, han ville ha henne, hon ville inte ha honom. Hon blev fattig, hon var i behov av pengar, hon kom för att låna pengar av honom. Han sa, du får bara pengar om du gör zina med mig. Och när han skulle göra zina med henne så sa han, ittaqilla. Yani, knäck inte min oskuld utan med haq. Och han låg över henne. Och han älskade henne. Och han kunde göra zina med henne, men han lät bli för Allahs skull. Han hade alla förutsättningar, men han lät bli. Förstår ni? Det är inte som en person som, han har inte ens tänkt tanken på att göra zina eller någonting sånt. Det är avlägset för honom. Så att han lät bli att göra zina var någonting enormt. Förstår ni? Så där är belöningen större. Och samma sak till exempel att ungdomar låter bli att göra zina är större belöning än att äldre personer låter bli att göra zina. För de yngre har mera shahwa än de äldre personerna. Hänger ni med? Så att när det är större motstånd så får man också större belöning i detta. Han nämner också att en annan sak som också kan öka ens belöning otroligt mycket är goda gärningar som resulterar i andra goda gärningar. Du gör en god gärning som leder till andra goda gärningar. Det är klart att du får mera belöning för dem, eller hur? Som till exempel, jag lär min broder att göra salah. Det leder till vad? Att han gör salah, eller hur? Så att jag lärde honom, det är någonting gott. Men sen varenda gång han gör salah, jag får belöning, eller hur? Mashallah. Så att självklart, det är någonting otroligt stort i islam att yani, lägga grunden till att andra människor ska kunna göra goda gärningar. Han nämner också en annan sak som kan ge mycket belöning är att skydda muslimerna från enorma skador. Att skydda muslimerna från enorma skador. Katastrof av något slag. Du ser till att det stoppas. Så alhamdulillah, alla människorna skonas från denna sak. Det är självklart också någonting otroligt stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen finns det också andra orsaker som han nämner här, som kan ge människan större belöning. Det är zaman, wal makan, wal amil. Zaman. Det finns vissa tider när man får mera belöning. Som vilka tider? Ramadan. Ejva, mer. Ja? Sista timmen är fredag. Är det bra att göra dua? Vilka är de bästa dagarna att göra goda gärningar? De 10 första dagarna av Dhul-Hijja, till exempel. Det är bättre att göra goda gärningar då än utanför de 10 dagarna av Dhul-Hijja. Laylat al-Qadr, glömde ni. Viktigast av allt kanske. Eller hur? Om du gör en god gärning i Laylat al-Qadr, vad är belöningen då? Som du har gjort den i 11 shahar, 1000 månader. Mashallah. Och det är kanske den största, en mångdubblingen som finns här. Så där har vi zaman. Vissa tider är bättre än andra. Sen har vi också al-makan. Vilka är de bästa platserna att göra goda gärningar på? Där gärningarna kan mångdubblas. Medina och Mekka. Om du gör salat i Medina moskén, hur mycket belöning får du?
1000.
Om du gör salat i Masjid Nabawi, det är som att du har gjort 1000 salat. Om du gör salat i Mekka, hur mycket belöning får du? 100 000. Ahsan. 100 000 salat. En salat lika med 100 000 salat. Al-Aqsa. 500. Jag tror vissa hadithen är med 250 eller 500. Så mashallah, det mångdubblas. Och samma sak, vanlig salat i Uppsala till exempel. Att du ber hemma och du ber i moskén, vad är skillnaden? Ha? 27 gånger bättre att be i moskén än att be hemma. Så platsen spelar roll också, där man gör goda gärningar. No. Så han säger att det här vi har nämnt omfattar alla gärningar. Och sen så börjar han att tala om fastan. Men fastan är istitna, det är ett undantag från den här generella regeln. För där så tillskriver Allah fastan till sig själv, att han kommer att ta på sig att belöna den som har fastat. Och fastan kan då inte likställas med någon annan gärning. Och han nämner också här att i denna hadith så finner man kanske just orsaken till detta. Att den som fastar lämnar de saker som han älskar för att vinna Allah subhanahu wa ta'alas kärlek. Han ger företräde till att vinna Allahs kärlek framför de saker som han själv älskar. Han lämnar dem för Allahs skull. Han lämnar sin mat, sin dryck och sin shahwa frivilligt för att få Allah subhanahu wa ta'alas välbehag. Och också den som fastar gör den här unika gärningen som är väldigt speciell. För när man fastar så är det ingen som ser att du fastar. Till exempel när du ger sadaqa, folk kan se att du ger sadaqa. När du gör salat, folk ser att du gör salat. När du gör hajj, folk vet att du är på hajj. Men ingen vet att du fastar. Eller hur? Du kan träffa en person, du kanske träffade någon idag på lunchen till exempel. Han kom hit och gjorde salat. Hur i hela världen skulle du se på honom att han fastar? Kan man göra det? Kan du se på en person att han fastar? Nej, utan att fråga. Att bara se honom. Du vet inte. Det är mellan honom och Allah. Och sen motsatsen, i Ramadan. Kan du se på en människa att han har inte gått in i köket, låst dörren och druckit vatten? Kan man se det? Nej. Vem är det som ser allt detta? Allah subhanahu wa ta'ala. Så det är en väldigt, väldigt speciell gärning att fasta. Att då låta bli dessa saker för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Nej. Han nämner också här att den bästa fastan som är kamil, som är fullbordad, det är den fastan där tjänaren lämnar två saker. De yani, fysiska sakerna som bryter fastan, som mat och dryck och umgänge. Och han lämnar också de andra sakerna som minskar belöningen på hans fasta. Som att svära, tala fult, orsaka bråk och så vidare. Han lämnar de saker som är haram. Han talar inte haram. Han beter sig inte dåligt. Utan låter bli alla dessa synder för Allahs skull. Ja. Som nämndes i hadithen. Fala yarfuf. Yani han talar inte fula ord. Wala yaskhab. Yani han orsakar inte fitna mellan folk. Och därför så sa också profeten alaihissalam att den som inte lämnar qawl az-zur, att tala falskt, yani lögnaktigt och fel och att agera dåligt, så är Allah inte i behov av hans fasta. Att han lämnar sin mat och dryck. Så han säger att den som uppnår dessa två saker, han lämnar al-mufattirat, det som bryter fastan, och han lämnar de saker som är haram, kommer då att få belöningen av de som fastar. Och den som inte gör detta har bara sig själv att klandra. Och vi lär oss också av denna hadith att om man fastar och en person vill bråka eller tjafsa med dig, så ska du säga inni sa'im, jag fastar. Varför ska man göra det? Du informerar personen om att du fastar. Yani jag, det enda som, eller jag kan om jag vill försvara mig, men jag låter bli för jag fastar. Och man påminner personen om att yani, jag ska vara bättre än dig. Jag ska inte bete mig och sjunka till en lika låg nivå som dig. Jag fastar. Yani, låt mig vara. Så att man inte hamnar i tjafs eller bråk. Och så sa också profeten al-Islam as-siyam och junna. Fastan är en sköld. Fastan är en sköld som skyddar människan från synder i detta liv. Och att hålla sig borta från synder kommer också att skydda människan från att straffas i nästa liv. Och han säger att det här är en av de största visheterna bakom fastan. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Troende, fastan föreskrevs för er så som den föreskrevs för dem innan er, för att ni ska uppnå taqwa. Så vad är visheten bakom fastan? Att man ska få taqwa. Taqwa, yani att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också en viktig punkt. Ibland så frågas man, kanske jobbet eller skolan, varför fastar muslimer? Vad svarar man då? För att få taqwa. Och så får man ju förklara vad taqwa betyder. Men många svarar och säger att vi fastar för att vi ska känna hur de fattiga har det. Eller hur? Och det är sant, det kanske vi också gör. Men det är inte själva huvudsyftet med fastan. Utan huvudmålet och det som vi uppnår med fastan är att vi får taqwa. Hur får vi taqwa när vi fastar? De lärda säger så här, att i Ramadan, eller när du fastar generellt, det här är inte bara för Ramadan, utan fastan är en sköld. När du fastar så låter du bli att äta och dricka och ha sexuellt umgänge. Saker som egentligen är halal. Eller hur? Det är halal för mig att dricka kaffe. Eller hur? Det är inte haram. Men när jag fastar så får jag inte dricka. Jag lämnar det för Allahs skull. Så om jag under Ramadan och frivillig fasta kan låta bli de sakerna som är halal för Allahs skull hela dagen, jag äter inte, jag dricker inte och jag har inte umgänge för Allahs skull, då ska jag efter Ramadan ha blivit en sån stark person att jag också kan lämna de saker som är haram. Yani, fastan lär dig taqwa. Lär dig att behärska dig själv. Att inte bara följa dina lustar och göra de saker som är haram. Utan lär dig att avstå och kunna behärska dig själv och säga nej. Det här är inte tillåtet i islam. Och många människor är svaga, ni vet. De ser någonting haram, de kan inte säga nej. De säger kom och festa, han går och festa. Kom och drick, de dricker. Rök en joint, han röker en joint. Eller hur? Han kan inte säga nej. Men det är väldigt viktigt att man som muslim gärna inte följer sina lustar, som då leder till haram. Utan man kan ha den här barriären och den här gränsen. Och därför så sa jag också profeten Muhammad a.s.w. Ja ma'ashara shabab man istata minkum al-ba'a falyatazawwaj. Ungdomar, den av er som kan, gifta. Den som inte kan, låt han då fasta. För det kommer hjälpa honom att sänka blicken och skydda sitt könsorgan. Så fastan skyddar människan från att falla in i haram på det sättet. Ja. Ja. Och taqwa är ju att lyda Allah och att inte synda, eller hur? Och det är också det man gör när man fastar. Oftast så finner vi att den som fastar gör mera goda gärningar. Och han håller sig lättare bort från de saker som är haram. Eller hur? Har ni sett någon kriminell person som stjäl bilar, stjäl i affären, röker cigaretter, knarkar, dricker och säger jag fastar? Det går inte, eller hur? Utan till och med de här som är ta'ban, kriminella muslimer, även i Ramadan så brukar de skärpa till sig, eller hur? Under dagen i alla fall, sen var det på natten vet jag inte, men de skärper sig, eller hur? Och det är ajib ibland, han säger jag fastar, han gör inte salat, han gör varje knasgrejer, men här jag fastar, subhanallah. Så fastan hjälper människan att bli en bättre muslim. Och han säger också här i hadithen att den som fastar kommer att ha två glädjetillfällen. Glädje då han bryter fastan och glädje då han möter sin herre. Här finner vi en påskyndad belöning och en sparad belöning. Den påskyndade belöningen är när du bryter fastan. När du ska äta. Du blir glad att alhamdulillah, jag fick fasta. Alhamdulillah, jag har lyckats fasta den här dagen. Och du känner då den här glädjen av att fastan är över. Och det här vet vi alla. Efter en lång dag när du äter och dricker, du känner gärna glädje. Men den största glädjen är när man möter Allah subhanahu wa ta'ala. Man får se den här dolda belöningen som endast Allah subhanahu wa ta'ala känner till. Då kommer man att bli som gladast. Eller hur? Mashallah. Det finns enorm belöning i att fasta. Till och med att de som fastar har en egen dörr i Jannah. Vad heter dörren? Rayyan. En egen dörr för de som fastar i Jannah. Subhanallah. Profeten Muhammad a.s. han sa också men sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Den som fastar en dag fi sabilillah kommer Allah att ta bort från elden. Allah kommer ta bort honom från elden ett avstånd av 70 år. En dag fi sabilillah. Och vissa ulama säger det här är frivillig fasta. En dag frivillig fasta. Allah tar bort dig från elden ett avstånd av 70 år. Mashallah. Och alhamdulillah, vi i Sverige har fått en gåva. Och det är just de här dagarna, vi befinner oss i december. De kortaste dagarna på hela året. Som en broder skrev, han säger nu är jag ledig, jag vaknar vid 12-tiden. Kan vi inte fasta 3 timmar? Ja? Om du ändå har värsta sommaren när du vaknar 12, alltså hoppa över frukosten och vänta till att käka 3. Då har du fastat. Är det svårt? Nej. Och fastan, du bryter fastan 3, 4, 5. Det är ingenting, alhamdulillah. Det är iskallt. Du svettas ingenting. Du känner ingen törst, ingenting. Alhamdulillah. Så man ska passa på att göra dessa goda gärningar. Och sen så nämner han också här att den fastandes andedräkt är bättre hos Allah subhanahu wa ta'ala än doften av misk. När man fastar och man har tom mage så får man ibland en gärna dålig andedräkt. Men Allah subhanahu wa ta'ala tycker om detta. För det var för hans skull som du fick detta. Och allt form av, vad kan man säga, inte lidande men allting som, vad kan man säga, negativa som uppstår på grund av att du gör det för Allahs skull är någonting som Allah tycker om. Att du till exempel blir trött när du går i hajj. Dina ben blir utmattade och sånt. Yani alla tycker om det. För det är för hans skull. Eller hur? När du en person som du har nämnt i hadithen, han går ut i jihad fi sabilillah. Hans kläder täcks av damm och hans fötter täcks av damm. Profeten sa hans de fötterna som har täckts av damm fi sabilillah kommer inte gå till elden. Så när man gör dessa saker fi sabilillah, man får utstå lite och kämpa lite, så tycker Allah subhanahu wa ta'ala om det, för det var för hans skull. Och självklart så ersätts man och man belönas för detta i nästa liv. Nah. Så tänk på detta. Dygden av att göra goda gärningar och också dygden av att fasta. Att det är en av de bästa av gärningar i islam. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah nästa vecka. Wassalamu alaikum.